Hej och välkomna till Marels podcast.
Tack.
Och hej, den personen som sa tack alldeles nyss tänkte jag ska säga några ord om han, så ska jag lämna över ordet. Det är Anders Wächter som har jobbat som handledare i, han får beskriva hur många år själv, men år, och som terapeut inom barnpsykiatrin med barn och föräldrar, som familjerådgivare. Har lite olika teorier med sig, men bland annat systemiskt synsätt. Jobbar inom socialtjänst, kriminalvård, skola, försäkringskassa, barnpsykiatri. Så och vill man veta mer om Anders bakgrund så kan man gå in på marel.se. Där finns också kontaktuppgifter om man blir nyfiken på att ta kontakt med Anders. Så hej Anders.
Hej.
Hej. Hur känns det att få sig själv beskriven så där?
Ja. Nej, men det känns väl helt okej.
Känner du igen dig?
Ja.
Hur många år skulle du säga? Det står 25 år här. Jag vet inte om det stämmer.
Som handledare?
Ja.
Ja, egentligen är det nog lite till.
Ja.
Sen 74. Fast, ja.
Okej.
Jag har alltid gått bakvägen.
Alltså, vad betyder det?
Bakvägen? Nej, börja som praktiker och sen skaffa mig utbildning. Det kunde man förut, men det går ju. Det är inte så lätt nu. Men.
Nej, det kanske är skillnad. Det blir intressant att prata om skillnader då och nu. Jag hade tänkt föreslå att börja så här. Om man tänker att vi har någon sorts gemensam nämnare på, i podden, att det är människor som har någon sorts systemiskt intresse.
Mm.
Så tänkte jag, och det är väldigt abstrakt där man pratar systemteori och metakunskap på något vis. Så för att få det levande så tänkte jag börja med att fråga på det här viset. Jag tänkte din relation till systemteori. Liksom, när träffades ni? Var det kärlek i första ögonblicket? Eller var det något du fick lära dig älska, om det nu var kärlek inblandad i det här? Men hur mötte du systemteorin och vad var det som väckte liv i? Och vad väcktes liv i dig då?
Ja, alltså, när jag började då hade jag ingen aning om att det fanns något som heter systemteori. Utan då var det mer. Jag tillhörde ju vänstern på den tiden, det var på 70-talet.
Just det.
Och jag var väldigt terapifientlig, det var liksom pedagogik kontra terapi. Och pedagogik var Freire då, på den tiden.
Mm.
Så det var liksom min bas, och plus kommunikationsteori som jag fick lära mig genom Skåne. Vi hade en handledare och jobbade. Så det var mina början, och sen upptäckte jag på 80-talet, tror jag, det här systemiska familjeterapin.
Okay.
Som också hade samma, alltså, för jag tror att det viktiga för mig var att jag jobbade mycket, det är som röd tråd att människor kan, de behöver. Då hade man ju det här lite förmeta, man skulle medvetandegöra dem.
Mm.
Det är ett ord som man absolut inte skulle vilja använda idag.
Ja, just det.
Nej. Men vi tyckte att vi skulle medvetandegöra människor. Ja. Men syftet var ju gott. Det var ju liksom att människor har resurser och kan lösa saker själv.
Mm.
Om man liksom stöttar dem eller sätter igång processen.
Mm.
Och det var ju därför pedagogik var liksom, terapi var behandling, då var de liksom, de skulle förändras på något mer etablerat sätt.
Just det.
Säga. Det var ju frigöra människor. Då när jag upptäckte det här systemiskt, nya systemiska, att de vilade på samma grund, då blev jag väldigt intresserad.
Vad var den första liksom kontakten, på vilket sätt, vart var det för sammanhang när du fick syn på det här?
Ja, jag kommer inte riktigt ihåg, men det var kopplat till bandgrupperna, så Annika Forsmark, Bosse Montan och Maria Borgengren.
Okay.
Så jag gick deras cirkulär, de hade en utbildning som hette cirkulär intervju då.
Mm.
Där det handlade om att genom frågor påverka och förändra människor. Inte någonting mer, det tyckte jag var väldigt tilltalande.
Mm.
Det stämde väldigt väl med de idéer jag hade och de jag jobbade med.
Och menar du med det idéer du hade att jobba med människors egna kraft?
Precis, ja.
Ah, okay.
Och att mer, ja, utmana dem med frågor och så för att liksom få dem att börja reflektera. Mm. Det som vi kallar för medvetandegörande.
Ja, just det. Okej, medvetandegörande, reflektera. Så hur kom du omsätta det i praktiken? Hur började det påverka ditt sätt att jobba? Att få det här systemiska perspektivet in i vardagen?
Ja, så det första jag började med då, för då hade jag jobbade med förebyggande länge ute i förorten då, som man skulle på den tiden.
Just det.
Det var ju liksom barn som drev, det var dåligt utbyggd barnomsorg, barn, stora barnkullar som fanns i centrum och på parkleken och mycket dagbarnvårdare som vi försökte organisera på olika sätt och människor. Men sen så kändes det inte rätt där med grannskapsarbete. Det gick mot grannskapsarbete. Okay. Sen blev det samhällsarbete. Det kändes fel, tyckte jag. Men, ja. Så då hoppade jag av där.
Okay. Vad var det som liksom...
Nej, men jag var ju politiskt aktiv. Ja. Så det kändes liksom fel att anställda socialarbetare skulle göra revolution ihop med... invånarna. Det var fel på något sätt.
Det blev systemfel.
Ja. Det kan man säga.
Okay.
Och sen började jobba som förskolekonsult i Stockholm. Alltså, det är ju en slags handledande verksamhet för personal på förskolor. Daghem då, fritidshem.
Okej, så där du började hamna i rollen handledande.
Ja, då var jag anställd med. Jag hade ju sysslat med det innan. Helt på... När vi jobbade förebyggande mot skolor så försökte vi... Vi startade lärargrupper där de skulle ta upp sina svårigheter med eleverna. Då jobbade vi åt barnavårdsnämnden som det hette. Det var inte integrerad socialtjänst.
Nej.
Och då var idén att genom att förebygga så skulle vi få färre anmälningar till barnavårdsnämnden. Och då var vi ute i skolan och försökte i lärargrupper. Vi försökte vara, fast vi inte hade ord för det då. Konsulter i klassrummen till enskilda lärare och så vidare.
Just det.
Det var jätteknepigt. Men jag, för i alla fall så, jag blev sugen på att jobba med... Då upptäckte jag att det fanns något som heter förskolekonsult som tillhörde PBU i Stockholm.
Just det.
Och så sökte jag jobb där då. Jag hade utbildat mig under tiden så att då gjorde jag min praktik där och så fick jag jobb där.
Mm.
Och då gick jag den där, strax efter det gick jag den där cirkulär. Och det som styrdes där var ju en psykodynamisk teori. Det var Kaplan, hur man skulle jobba som konsult.
Mm-hmm, just det. Så, och du träffade Annika och Bo i BAM och fortsatte din utbildning där. Så när du började så pratade du, så nämnde du någonting med skillnad då och nu. Så man, jag vet inte om det går att göra ett lappkast till den handledare som sitter här framför mig nu och den som var där som började med någon sorts pedagogisk driv och utvecklades vidare in i någonting som bland annat kallas systemiskt förhållningssätt. Vad skulle du säga? Vad har du sett för liksom, hållplatser? Om du kan plocka ut några större liksom, vägskäl för dig själv i skillnader? Eller är det... Vad är det som har skett under tid som du ser har påverkat dig att bli den systemiska figur som sitter här idag? Vad har det varit för hållplatser som
är... Som handledare?
Ja, som handledare. Mm. Kanske terapeut också. Om man säger så här, som systemisk person då. Man kan kalla det för det. Vad är det som, de större liksom hållpunkterna som har knuffat dig i någon riktning under de här åren från då till nu?
Men alltså... Ja, men det som har varit typiskt för mig var att jag började utan att ha någon utbildning och ingen teori alls. Småfuska, brukade jag säga på den tiden.
Ja.
Och sen så hittade jag Freire och pedagogiken och då blev liksom det en ledstjärna. Men det var ju ett väldigt speciellt sätt att jobba. Han höll ju på med alfabetisering, det var ju inte handledning. Men det försökte ju implementera det i socialtjänsten. Men sen upptäckte jag ju... Och sen fick jag den här teorin då när jag liksom mer på heltid sysslade med att handleda eller konsultera. Och då var det Kaplan. Den kändes bra till en början, men den blev obekväm efter ett tag. För jag trodde ju på människors egna, och där blev... Det fanns en kvinna där, Gunilla Guvo, som hon utarbetade, man kunde säga, idag skulle det kallas för manual, men en modell för hur man skulle jobba.
Okay.
Vad man gjorde första samtalet, andra och tredje, och blev det utfallet, så gjorde man ditten och datten. Och det blev så att man satt med facit på något sätt.
Ja.
Man tappade sin frihet, och då började jag orientera mig mot det systemiska när jag upptäckte den här cirkulära intervjun. Så det var första steget, att försöka ta in den i konsultationsmodellen.
Just det.
Och det höll jag på med ganska länge, och utvecklade en systemisk, mer cirkulär modell för konsultation, där man inte hade en aning om vad man gjorde det ena eller andra samtalet, utan följde personalen med.
Just det.
Och sen kände jag att jag ville fördjupa mig mer, så gick jag deras familjeutbildning.
Mm.
Och då blev, jag tror att resultatet av det, det var ju att nu hade jag fått teori kring hur man kunde jobba. Och det gjorde ju också att jag började tänka mer i att jag jobbar med relationer. Då förut tänkte jag på att ja, men det fanns ju kvar det där, man skulle medvetandegöra människor och sådär.
Just det.
Det fanns en politisk ansökning, och den har jag inte släppt.
Nej.
Men nu hade jag plötsligt en idé om vad gör man och vad är det som händer, och att man jobbar med relationer och hur frågor kan påverka.
Just det.
Och då med det, men när man har gått flera år och lärt sig att jobba med familjer, då blir man ju intresserad av att jobba med familjer också. Mm. Så då ville jag bredda mig, så då sökte jag mig till PBU då, som det hette på den tiden.
Mm.
Och då gick det ju mer mot ett systemiskt grundtänk. Men, och det är väl det som också har gjort att jag har ju varit extremist mina dagar.
Alltså,
jag tillhörde ju den extremvänstern på den tiden. Och det fanns ju rätt och fel. Det mesta stridigheterna utspelades ju inom vänster mellan olika falanger.
Mm.
Och det där var jag lite trött på. Det som tilltalade mig med det systemiska var att det var så lätt att kombinera med andra teorier.
Visst.
Eftersom man tror på många möjligheter.
Så inte exkludering utan inkludering blev någonting som blev intressant.
Ja, man lägger bara till olika idéer för att få idéer om vad saker och ting kan handla om under ett systemiskt paraply.
Ja.
Och så var det ju en period där det var inkluderande innan det kognitiva växte fram. Och då, sen blev det nästan som på 70-talet tycker jag, med vänstern fast inom terapivärlden, att det var exkluderande. Man skulle vara så ren, det skulle bara vara kognitivt.
Mm.
Fast de i sin tur stal friskt från alla andra idéer.
Mm.
Och psykodynamiskt var bara så. Ja, det blev tråkigt tycker jag.
Ja. Och lite samma mönster som upprepas även i våran värld på något vis. Okay, så när du pratar om det här så tänker jag, var det här en resan till idag, och det du beskriver, hur startade, hur du kom vidare in i det här? Du nämnde några personer där, och fler, jag är nyfiken på vad som påverkade dig.
Personer?
Ja, personer, eller jag vet inte vad du varit inspirerad av där. Du har beskrivit en del här. Kan du säga mer om
vad? Ja, inom det systemiska var det ju Tom Anderson och Harleen Anderson. Mm. Det var ju en stor, men det fanns ju många där. Peggy Penn och skrev brev, och det var många spännande personer som höll på där på 80-90-talet.
80-90-talet, och det var som en sorts medvind där nästan.
Ja.
Det fanns ett intresse, ni var flera som möttes där och skapade någon sorts systemisk praxis.
Ja, och Bateson förstås. Jag läste honom en hel sommar för att försöka begripa vad det handlade om. Det vände upp och ner på hela mitt tänkande.
Just det. Ja, det måste ju säga någonting mer. Vad var det som du hittade på andra sidan när det vände sig upp och ner?
Ja, jag kämpade med den här ande och natur, mind and nature. Mm. Det var så helt annat sätt att tänka. Även om jag hade liksom hållit på med kommunikationsteori ganska mycket. Som ju ändå är någon grund i det systemiska.
Mm.
Så hans sätt att se på saker, det var... Ja, det var revolutionerande. Det ändrade mig jättemycket och liksom... Ja, det var nog det också som öppnade upp för det här familjeterapi.
Ja.
Jag hade nog aldrig gått in i det annars.
Nej, just det.
Det tror jag inte. Och i Sverige tycker jag att det är, Annika har varit en ledstjärna för mig, tror jag.
Mm. Hon är en person som har liksom gett i riktning lite så.
Ja, ja, och väldigt öppet och hon har ett sätt att tänka och fundera som tilltalar mig. Det är liksom väldigt fritt.
Ja.
Och inifrån hon liksom på något sätt.
Vad betyder det?
Ja, men det är kanske en annan som har påverkat mig och det är Bober. Mm. Det här jag, du och jag, det. Just alltså att ha inifrån perspektiv.
Mm.
Mm. Att det är så lätt, så var det när man jobbar i PBU, med utifrån. Man sitter och objektifierar människor och pratar om dem som symptom.
Mm.
De blir bara sitt till korta kommande,
visst,
så att säga.
Platta bilder, endimensionella. Ja. Och nu när du kommer in i det, du beskriver andra som är inspirerande och hur du själv liksom börjar formas. Så jag tänker bli nyfiken då på att stanna till lite vid dig. Och jag hade tänkt faktiskt, jag hade en fråga som passar så bra där. Det här på något vis, om du har något... Liksom, har du några principer eller käpphästar? Eller, om man tänker på integriteten, att jobba som du har gjort under övertid och hamna i massa olika spänningsfält. Är det någonting som du har varit mån om att liksom bevaka för att hålla dig fungerande? Alltså kanske ha fått betala ett pris för den där principen eller idén för att känna dig fri. Eller vad det nu är som har varit viktigt för dig. För du har jobbat länge, så tänker du, man blir nyfiken på vad har du gjort för att hålla dig fungerande och liksom nyfiken på det här fortfarande. Har du någon princip eller?
Som han, ja. Ja, men det har något med nyfikenhet att göra. Att behålla sin nyfikenhet, tycker jag.
Mm.
Och det i sin tur grundar sig ju det här icke-vetandet.
Mm.
Som jag har fått in. Att inte tro. Det är så lätt att börja tro att man förstår eller vet. Och det som händer är ju att man blir, då tappar man ju sin nyfikenhet direkt.
Visst.
Och hamnar ju att liksom övertyga den andra.
Så om du skulle gå till liksom handlingsrummet som rent konkret, hur har du gjort för att hålla dig nyfiken när du hör kanske berättelser som är väldigt snarlika varandra över tid och år ut och år in? Hur har du gjort?
Det är en svår fråga.
Ja.
Men jag tror att, för jag har ju en teoretisk utgångspunkt till och det är tysk kunskap.
Mm.
Och det handlar ju om det unika.
Just det.
Förtrogenhetskunskap och erfarenhetskunskap.
Mm.
Där man letar efter det unika i varje.
Mm.
Ja. För det är ju det som gör att man tappar nyfikenheten också. När man stannar för tidigt och blir för generell.
Mm.
Men, och i det ligger också, det har jag märkt, som kan bli jättejobbigt när man handleder. Att man håller fast folk, alltså man borrar sig ner för att hitta det unika.
Mm.
Och det som händer då, och det är liksom också en grund, det är det som är spännande. För då upptäcker ju ofta den andra, men det är en utgångspunkt jag har i handledning, att man tror... När man kommer till handledningen så ser man att man vet inte om man vill ha hjälp.
Mm.
Fast egentligen, jag tänker precis tvärtom. Problemet är inte att de inte vet.
Nej.
För då ska de ha sin nyfikenhet kvar. Det har de inte.
Nej.
Utan det är att de vet. De har en idé, fast den är inte hjälpsam.
Just.
Och så har de låst in sig i den och ser inga andra möjligheter. Så den idén behöver utmanas.
Okay.
Ja, och när man liksom håller fast dem och borrar in sig i det, då utmanas den där tanken. Så upptäcker de att de inte vet.
Inte bara tanken, kanske personen ibland. Ja. Eller gruppen. Ja.
Det finns att de inte vet saker som de inte har tänkt på.
Mm.
Och ibland vet de massa saker som de inte liksom har kopplat till sin färdiga berättelse. Och då öppnas ju berättelsen upp. Och då händer det något. Och då blir det spännande.
Vad är det som händer då?
Vad sa du?
Vad är det som händer?
Ja, men då blir de nyfikna. Så ja. Det är det som är... Jag tror att det är liksom grundbulten, eller vad man ska säga. Nyfikenhet.
Ja.
De behöver vara nyfikna. Är man nyfiken så är man mycket friare. Mm. Även om man jobbar liksom med myndighetsutövning eller så. Så innan man är liksom framme vid något beslut så måste man vara nyfiken. Och liksom försöka förstå hur människor får till det. Liksom. Mm. Hur det blir rimligt för dem.
Mm. Mm. Så det betyder det att ofta det du känner du hamnar i som handledare att du möter signaler om, ja, vad är det då? Som när man inte är nyfiken, vad är det du möter, tänker?
Ja, men då får man en berättelse om någon omöjlig klient, så att säga. Eller den är bara si eller så, eller den är bara det och så. Ofta ett utifrån perspektiv.
Mm.
Fast de säger ju ofta att de vill bli granskade ihop. Mm. Fast det är ju bland det farligaste man kan göra. Och jag tror att när man blir så här nyfiken och håller fast, det upplevs av den andra som att de blir avklädda, avslöjade. Och det kan vara jävligt obehagligt.
Det kan ju det. Det blir väldigt sårbart plötsligt.
Ja. Och då visar man upp sig för gruppen. Så där får man vara väldigt... Det gäller att balansera och känna av vad klarar den här gruppen.
Just det.
Jag har ju varit med om... Det har gått för långt, tror jag.
Mm.
Då har jag åkt ut också.
Alltså, ja, okej. Så när du är i det där kritiska läget, kanske i en grupp och en eller flera börjar upptäcka någonting som de har haft i någon sorts skugga och sårbarheten blir lite intensiv.
Mm.
Och du tänker den där balansakten att det du är, om jag tolkar dig nu lite så att det du tänker är hjälpsamt är att stå kvar där och liksom fortsätta utmana. Så vad rör sig i dig då? Vad blir du uppmärksam på för att liksom hitta den där gränsen så att det inte går för långt och det känns kränkande och samtidigt inte blir för försiktig?
Ja, det där är jättesvårt.
Mm.
Jag tror jag många gånger har gått för långt. Jag tror att det där, alltså att inte veta, det är skamligt på något sätt. Man ska. Det är det som blir så svårt. Alltså, för det som väcker nyfiken är ju att man upptäcker att man inte vet.
Ja.
Och så är det samtidigt jätteobehagligt då inför de andra. Man vet inte.
Man vet inte.
Fast man borde veta. Det är det man är där för.
Ja, jag har gått en utbildning och allting.
Ja. Och jag tror att jag har ju, alltså, numera tänker jag att det är det som är det utmanande.
Mm.
När jag började jobba, då var jag mycket mer aggressivt utmanande.
Hur menar du då?
Jag pangade på folk i handledningar, tror jag. Ofta, och då går man ju i försvar. Jag fick ofta så här, som det kallas för kampflyktgrupper.
Mm.
Det var inget problem, jag gillade det. Mm. Jag hanterade det, jag får aldrig det nästan nu för tiden. Men då, men det innebar att man hamnade i ett hörn. Jag utmanade ofta liksom folk för mycket i alla sammanhang. Mm. Då blir man inträngd i ett hörn, så blir man en extremist, så blir man avfärdad.
Mm.
Det hände inte nu. Nu utmanar jag på det här andra sättet, det är mycket bättre.
Vad skulle du säga är skillnaden i det då? Alltså vad är det, om jag skulle ha haft dig som handledare då och nu, vad är det jag skulle upptäcka för skillnad, tror du?
Ja, men att i det första utmanandet ligger ett ifrågasättande.
Mm.
Det är något kritiskt i det. I det här är det liksom, i min utgångspunkt, mycket mer stödjande och att man har, det går att förstå att man gör rätt, det är inte det. Det är bara att det inte fungerar i just det här samhället. Så det är mer än ett utmanande där man tvingas omvärdera sina ståndpunkter och reflektera över varför man tänker som man tänker, tror jag.
Så en stödjande nyfikenhet mer än en ifrågasättande nyfikenhet. Ja. Det är en liten förskjutning i position.
Ja. Ja. Men det blir obehagligt om man går över gränsen, att man inte hade tänkt sig att avslöja sig. Om man avslöjar sig låter så negativt, för det är det ju egentligen inte. Men i en grupp där det är låg tillit och man är otrygg, då tror jag man upplever det så, att man avslöjar sig. Fast det egentligen borde vara en styrka, att man vågar vända och vrida på någonting som inte är självklart.
Så kan du säga någonting om man håller kvar vid det du beskriver nu, som känns som ofta liksom någon sorts kritisk punkt i grupphandledning, att man hamnar i sånt där. Innan du hamnar där, gör du något, pratar du om det här innan, eller hur? Vad bäddar du för att skapa ett klimat där du får det här utrymmet att gå nära och få grupper att komma nära varandra?
Ja, det är kanske det jag är dålig på. Nej, men det har med något, alltså jag upptäcker jämt att jag är bara sammanhangsmarkering, eller så här, att man på något sätt synliggöra kontexten och sammanhang, det är ju jätteviktigt. Det är en grundidé i det systemiska.
Visst.
Och det är jag värdelös på. På något sätt. Ibland, ofta hoppar jag på något sätt att ta det för givet, tror jag. Jag tror man skulle lägga mycket mer tid på det. Och prata kanske om vad det är man egentligen gör. Fast jag tror inte de förstår ändå. För när man är på intervju och sådär, då pratar man ju om hur man tänker och så. Jag tror inte det blir riktigt begripligt förrän man sitter där.
För det blir liksom i kroppen. Ja. Och
ofta försöker jag fånga upp det genom någon slags feedback efteråt. Men det är, jag tycker att de är väldigt försiktiga. Det är klart att som handledare har man ju en maktposition.
Visst.
Och det finns många handledare som inte tål kritik. Och utnyttjar sitt överläge att slå de handledda i huvudet, så att säga.
Okej, det blir jag nyfiken på. Det är flera andra pratar om som jag har samtalat med kring det här. Just feedbacken, om man säger, i samband med antingen i slutet av handledningen eller i slutet av en dragning eller vad man ska kalla det. Så, hur frågar du för att liksom inte be om smicker?
Alltså, för det första så brukar jag säga när vi startar, det är där jag är ändå ganska noggrann, att det tar ett tag att lära känna. Alltså jag vet hur de vill ha det och de lär känna mig. Och att jag vill att de tar upp saker som blir obekväma, om det är så. Och att jag tål det och jag kommer att ta det på allvar. Det försöker jag säga, men jag vet inte om det gör någon större skillnad. Jag har i alla fall sagt det.
Du har i alla fall sagt
det. Det är ju egentligen någon slags tillitsfråga. Ja. Att de litar på att jag tar hand om det på något. Men det kan ju vara så att det går. Ibland är det ju så, fast man har feedback. Och sen så kommer de och säger, ja, det var ju bra, de är jättenöjda och sådär. Man kommer liksom ingenting. Och sen säger jag, ja, vi har bestämt oss för en ny handledare. Jaha. Och då har det ju funnits kritik.
Ja.
Men den har de ju inte vågat lufta.
Nej.
Och det tycker jag är jättetråkigt. För då blir man ju, man blir chanslös, så att säga.
Man får ingen som kan korrigera en själv. Man blir lite lämnad i ovisshet. Och ibland kanske det inte handlar om en, men ibland gör det det. Och det är väl där som
jag hade en rolig grupp för inte så länge sedan. De hade haft en KBT-handledare som ritade mycket och föreläste och förklarade så fort det var något. Sådär. Och det gör ju inte jag överhuvudtaget. Och de ville ju ha, alltså, och vi höll på, men de är ju jätteroliga, för de liksom vågade säga sin kritik och så. Och då kunde vi diskutera det. Då kunde de se också hur de ibland ville att jag skulle tala om hur det var, samtidigt som de ville att klienterna skulle komma på själva hur liksom motsägelsefullt det blev. Och då, vi höll ju på att kämpa, men de hade inte riktigt tålamod. Men när vi liksom hade kämpat så att det började fungera och det började bli kul. Eller jag tyckte det var kul hela tiden.
Ja, ja, ja.
Men i alla fall. Då hade de pratat med någon annan handledare. Men då kunde de säga det. Nu förstår vi vad du pratar om.
Okay.
Och det har vi förstått delvis genom att prata med den nya handledaren. Ja. Han sa lite som det. Så, men det är ju så. Alltså, jag tror att jag blev maximalt olik den de hade innan.
Ja.
Vi blir som går från en ytterlighet till en annan.
Visst, ytterlighet. Det blir någon sorts arv som ekar in där och som man kanske inte alltid har ögonen på själv. Nej. Så den... någonting som blir intressant bara när du säger så, som också tänker, det är ju ganska mycket ensam jobb. Att få, man kan ju i mörka stunder känna sig väldigt avvisad av en sån där situation, och kanske det händer på fler gånger så kan du sätta igång massa tankar igen. Så hur har du handskats med det då, liksom? att vara i, jag vet inte om du sitter i en bil och åker tunnelbana hem från en grupp och känner liksom att man inte är omtyckt eller liksom avvisad eller missförstådd. Och ta sånt där vägen. Hur har du hållit?
Ja, det är ju, sånt är ju jobbigt. Ja. Dels har jag haft kollegor som jag har pratat med. Men sen har jag ju en fru som jobbar i samma bransch.
Ja, ja.
Just. Fast hon är inte handledare. Men hon jobbar med psykolog. Så att vi pratar ju också mycket om saker. Lite... Så där kan man ju få... Ibland när det har varit sådär, man känner sig lite knäckt, eller ganska knäckt, man kommer hem, då kan man, om man kunna, behöver man inte vänta, då kan man liksom...
Gott att ha en sån
uppläng. Ja, en del har ju så att de inte pratar jobb hemma, men det har vi har alltid gjort.
Ja, det funkar för er.
Ja.
Okej.
Okay. Det är spännande, alltså jag tycker det är spännande att ta del av hennes.
Ja.
Och hon tycker om att höra det jag gör, tror jag i alla fall.
Visst. Okej, okay. Så jag har en fråga som jag förberedde innan, som jag tänkte, den här vill jag fråga Anders om. Det är just det här med samforskning. För jag vet att du liksom var lite drivande och var med att skapa en bok om samforskning. Och jag vet inte riktigt om folk vet vad det är, de som lyssnar. Så tänkte jag, skulle kunna vara okej att säga lite, du pratade om erfarenhetskunskap tidigare och sådär. Så tänkte, skulle du kunna säga någonting om det här med samforskning och vad du tänker finns för värde? Vad det är och vad det är för värde i det?
Alltså samforskning, det är ju en systemisk modell för utvärdering egentligen. Där man tar hjälp av klienterna för att lära sig något om sitt arbete. Och själva formen är ju jätteenkel. Man har någon som intervjuar sig själv eller någon professionell om det jobb man har gjort ihop med någon klient. Och klienterna får lyssna.
De är med i rummet.
Ja. Och sen så får klienterna ge sin syn eller reflektera över det. Då det är liksom grundformen. Men det som är det knepiga, tycker jag, som jag har lärt mig, det är ju förarbetet man behöver göra som professionell. För att det funkar ju... om man vill, verkligen vill... få veta något, behöver man bli jättekonkret.
Just det.
Och alltså typ när man gjorde en sån, ställde såna frågor eller gjorde den insats, hur blev det för den andra? Och vad var det, var det till någon nytta? Alltså det går inte att uttrycka, om man uttrycker sig väldigt generellt, var det bra att jag var att vi pratade sådär, men vad ska man svara på det? Det är klart att det har varit både bra och inte bra. Mm. Så är det ju. Mm. Det blir jättesvårt för klienten.
Så menar du så konkret så att man pratar om situationer i underkontakten där det var kanske vägskäl eller i alla fall som man som handledare eller terapeut funderat över. Så den gången när vi hamnade i det här och jag märkte att du varit irriterad eller att du försvann från vår kontakt under en tid, då tänkte jag så här. Du är inne i sånt där rent konkreta exempel för att hjälpa till att skapa nyanser. Vad är värdet i det som kommer fram då? Vad är din erfarenhet av att, vad är det som skiljer den kunskapen från annan kunskap?
Ja, den är ju unik, för man får ju höra en annan människa vad den uppfattar eller hör, och det är ofta helt andra saker än man själv. Ja, när jag till exempel bandade mina konsultationer så upptäckte jag att, för man kan ju tro att man har kontroll över saker och ting när man pratar. Det är ju det manualerna bygger på. Man ställer den och den frågan och så händer det och det.
Just.
Men det där är ju bara en illusion, tror jag. Alltså, jag kom tillbaka till en grupp som jag hade haft ett samtal. Vi hade pratat om ett barn och hennes mamma och dem. Och sen säger de när jag kommer andra gången, Ja, vi har tänkt lite mer på det där du sa. Så vi har ju gjort det här och det här och det här. Jaha, så kan ingen minnas att jag hade sagt någonting om vad de skulle göra. Och då hade jag ju bandare så jag kunde ju gå tillbaka. Jag hade inte sagt ett ord. Vi hade inte pratat om någonting de skulle förändra eller så, utan det hade mer varit att de hade berättat, för de var väldigt uppfyllda. Så att det jag tänkte efter det var ju att man har ingen aning om vad andra hör, vad de tar till sig
Var
och
det tar vägen?
vad som händer efter ett samtal, så att processen fortsätter
Ja,
att
visst.
verka. Och det är ju det som är spännande. Därför stämmer jag alltid av när jag kommer. Jag vill alltid höra om de har tänkt vidare eller så. Jag vill inte ha någon redovisning av att de gjorde ditten eller
Nej.
datten.
Utan vad de har tänkt
Ja.
vidare. Ja.
Och när jag gjorde, jag hade ett samforskning, vi hade ett på PBU då. Jag hade träffat en mamma där i 7 år. Jag har aldrig jobbat så länge med dem. Kring hennes flicka. Och under de 7 åren, vi gjorde allt. Och ingenting gjorde någon skillnad vad jag kunde se. Och ändå kom hon regelbundet till 7 år.
Oj.
Så jag undrar, det var en undran jag hade. Hur kom det sig att hon kom tillbaka till
Ja.
mig? Vad gjorde jag? Alltså,
Ja.
och då säger jag, jo, det var för att jag varje gång frågade om hon ville komma igen. Alltså, det är ju så här systemet i det också. Att man har ingen aning om hur många samtal som
Nej,
helst.
visst.
Utan de frågar. Och det hade ju för henne varit att jag undrade om det här var meningsfullt och så vidare. Och det hade varit jättebetydelsefullt, för det hade jag ingen aning.
Nej, visst. Det är precis det någon sorts, därifrån begreppet tyst kunskap på ett sätt är liksom väldigt beskrivande, att det blir helt plötsligt från tystnad till någonting talbart och kunskap som inte går att läsa sig till.
Ja. Och de går inte att fånga i enkäter, för det liksom kommer inte fram
Nej.
där, utan de växer ju till liv i samtalet när klienten lyssnar. Och därför blir det ju alltid spännande. Och jag tänker att man kan ha sådana samtal som handledning också när man kör fast.
Ja.
Alltså
Säg något.
ta hjälp av klienten att komma vidare.
Ja.
Att man, ja, går ut med att man inte vet längre. Och är det här hjälpsamt? Och jag vet inte längre vad vi behöver göra. Och så får klienten tala om för en.
Det låter så enkelt när du beskriver det här.
Ja, men själva idén är ju superenkel.
Ja, visst, visst.
Och borde vara självklar.
Borde
Men
vara självklart.
den boken har ju varit, så här, av de böcker jag har varit med i, den sålde ju absolut noll. Och den kom ju precis fel när alla de här utvärderingsmodellerna. Det var verkligen dålig timing. Jag tycker att den hade förtjänat ett bättre öde.
Förstår det. Finns den fortfarande att gå och få tag i?
Ja, den ligger på vår hemsida.
Ja.
Och gratis nedladdning.
Gratis nedladdning.
Annars får de ju inte få tag på
Nej, men där är det verkligen tillgänglig. Så om någon lyssnare blir sugen på att veta mer, så är det verkligen bara att greppa tag i det och börja prova. Jag ser på klockan som vanligt, tiden rusar iväg. Om man ska börja samla ihop det med en sorts avslut, så det känns som en naturlig fråga ofta i slutet på de här samtalen, handlar lite om man rör sig från liksom historien som vi har gjort idag, och sen lite in i nu och vad vi tänker kring det som är värdefullt och som får det att funka. Man ska flytta blicken lite framåt. Så ibland brukar jag fråga den så här, vad tänker jag om man skulle vara ny och börja jobba idag? Vad har du för något som du kan skicka med? Så den kan få finnas där och hänga lite. Men också lite utifrån mycket av det du sagt, som handlar lite kanske också liten politisk klang i det du sa, som du har pratat om. Jag tänker också tidsandan vi lever i, vad det är för förklaringsmodeller som dominerar. Så tänker jag, och kanske liksom rent generellt, både ni som har jobbat länge och de som är ny, vad är det som vi står inför som du tänker blir viktigt för att det systemiska förhållningssättet inte ska förpassas till samma rum som mammutar och analoga världar, utan någonstans växa in i och komplettera åtminstone det som sker idag. Vad ser du framför dig som blir viktigt och kanske nästan till och med politiskt?
Ja, Ja, men jag tror att det som är sprängkraften i det systemiska och som verkligen behövs idag, det är att vi tänker i relationer. Mm. För det görs inte idag. Idag är det liksom, problemet ligger inne i individen och det har ingenting med omgivningen eller annat att göra på något sätt. Va? Man kanske överdriver lite, men, men det är på något sätt ett sånt tänkande. Och det är liksom individen och individen fokus, men allt är ju i relation till någonting annat. Eller som också en sån här, som jag tycker bra idé om, är så att allting är svar på någonting annat.
Allting är svar på någonting annat.
Ja. Det hänger ihop och där ligger ju sprängkraft. Och det tror jag är det, för att man söker expert, alltså det är ju jättesvårt egentligen att vara handledare idag. För man ska vara expert på, jag vet inte vad, 1000 miljoner grejer. Jag tänker att det får väl liksom de handledda lära sig. Mm. Alla metoder och modeller och manualer. Jag kan ändå handleda på det. Därför att det handlar om relationer. Mm. Hur de ska nå fram till den andra. Det är där det blir svårt.
Mm.
Och att tänka att den de jobbar med finns också i ett sammanhang och i relationer. Och att man kan använda sig av det. Där tror jag. Därför tycker jag att det systemiska behövs. Fast det är liksom, det känns ju som att vi är helt, men jag tycker vi jämt har fått jobba motvind.
Ja visst, mer eller mindre tänker jag. Ja. Jag har varit med det här 70-talet, du beskrev 80-talet, det kanske var annan tonart, men jag kan se att det finns en grundläggande mänskligt att hitta förklaringen utanför sig själv eller att fragmentera för att liksom ge saker begripligt på kort och snabbt effektivt sätt. Så att det, och det kanske funkar i många sammanhang, men i det vi gör så ser vi väl kanske det här värdet att se det i sitt sammanhang och inte förlora sig i den här förenklingen.
Nej, och allting är komplext. Ja. Det finns alltid många möjligheter.
Ja.
Fast vi liksom försöker förenkla. Att, och där blir systemteorin väldigt användbar, fast den samtidigt är marginaliserad, tycker jag.
Mm.
Tyvärr.
Ja.
Den skulle behövas mycket mer.
Gott.
Men det är som den inte finns ibland.
Ibland är det så.
Ja.
Men det kanske är där vi ska stanna. På något vis att vi, det här samtalet på något vis försökt ge ljus åt det som inte syns, både tyst kunskap och systemteorins liksom värde.
Mm.
Jättekul. Jag har ju som vanligt mer frågor kvar än när jag började. Men det är som det ska vara. Vad tänker du, Anders? Är det något du vill säga innan vi stänger?
Nej, men jag tycker också att det var roligt. Jag känner mig väldigt uppiggad. Ja, det är roligt att prata om sånt här. Det, det finns så få tillfällen nu, tycker jag.
Mm. Så vi får skapa flera tillfällen på olika håll och kanter. Mm. Det här samtalet tar slut nu. Stort tack, Anders, för att du ställde upp.
Tack själv.
Och till lyssnaren så säger jag, som jag sa inledningsvis, gå in på Marels hemsida om ni vill veta mer om Anders. Och också den här boken som går att få fatt i kring samforskning, om man vill veta mer om det. Tack för att ni lyssnade. Hej då.